Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare. Hej och välkomna till Ur ljusblå ögon. I dagens avsnitt så ska vi prata igenom guldmatchen som MFF spelade mot Elfsborg. Det är en märklig känsla egentligen att sitta här, för vi pådrar precis när Allsvenskans stora pris är igång. Och de annonserade precis att Jimmy Tillin blir årets tränare, vilket för mig att bara så här vilja liksom ringa 112 och utlysa att det har skett något rån uppe i Stockholm, för att för mig är det helt absurt. Alltså jag har
vad säger ni? Det är så konstigt. Jag hade accepterat ifall man hade valt Kim Hellberg för vad han har gjort med de resurser han har i Värnamo. Att ta en femte plats är ju en enorm prestation. Men Jimmy Tillin, han vann inte guld. Han har varit i Elfsborg rätt länge. Jag vet inte, 5 år eller något sånt där. Han har fått bygga det laget i lugn och ro. Jag har svårt att se att man... Alltså är det... Han vann inte. Då kan man inte bli årets tränare. Jag fattar inte det faktiskt.
Nej, det är guld tar man och silver får man, och uppenbarligen bara får man Allsvenskans stora pris för årets
tränare. Ja, och man behöver tydligen bara spela en halv säsong för att bli årets back också, vilket är helt absurt.
Ja. Alltså det förvånar mig inte att det ser ut så här, för att, och det ska sägas att det förvånar mig ännu mer att inte typ Rygaard eller Samuel Gustafsson vann guld. För att det är som att även om du vinner guld, även om du vinner guld och tar dig till Champions League som MFFs tränare, så blir du aldrig årets tränare ändå. Samma sak händer ju Jon Dahl Tomasson. För att det finns alltid någonting annat. Jag vet att Henrik Rydström vann ju istället liksom, för att han spelade som fantastisk fotboll. Nu spelar han fantastisk fotboll och vinner guld. Och har tagit över ett lag som kom 7:a förra året och är fullständigt sargade. Och helt plötsligt så är kraven ändå, ja fast du ska ändå liksom göra ännu mer. Vad? Ja, det... vad ska jag göra med? Ska jag vinna ligan med, liksom, med 90 poäng eller vad fan vill ni?
Ja, men det är faktiskt sjukt. Och det är inte bara alldeles en stora pris, det gäller generellt att man vill helt enkelt snacka ner Malmös prestationer. Och jag har lyssnat på rätt många poddar nu efter guldet. Och det lyfts hela tiden fram att jo, men hade de inte vunnit så hade det varit enormt fiasko. Och de har mest pengar. Och liksom man bara, men, och så, det var något märkligt resonemang i Studio Allsvenskan där de pratade nog om vem som, om Dan Andersson var den bästa sportchefen. Mm. Och så motargumentet var då, men han har, kolla vilka resurser han har. Mm. Och så nämnde ingen att, ja men det är ju han som har byggt upp de resurserna. Alltså mm. det är liksom inga pengar som bara landat på ett skrivbord någonstans. Det är ju på grund av sportliga prestationer. Det slutar aldrig den typen av snack. Att man vill liksom prata ner prestationer och bara hänvisa till pengar på banken som om det automatiskt innebär att man vinner. Och vinner man så vinner man inte med tillräckligt många poäng. Utan aldrig är det målskillnad. Det räcker inte. Fan. Jag har vunnit, nej. Vad är det, 8 av 13 år eller något sånt där.
Ja, något sånt. Så är det. Och plus massa gruppspel. Alltså vi har ju spelat i Champions League eller Europa League om vi inte har vunnit allsvenskan. Oftast.
Ja, alltså det finns inget år sedan 2013 där vi varken har titel eller Europaspel.
Mm. Men
gruppspel och Europa, inget sånt där jävla kvalskit som Stockholm håller på att hävda att det skulle vara någon merit.
Nej, och dessutom så har ju MFF med Daniel Andersson har ju köpt spelare för ganska lite pengar som har gjort stor skillnad. Jag tänker på en sån som Busanello som inte blir årets back. Han kom ju för inga pengar alls i princip till MFF.
Och är hur jävla bra som helst.
Ja, han är för mig i alla fall årets back. Sen så jag köper Lagerbielke på ett sätt, men samtidigt inte, för att jag menar, han var inte ens spelat 30 omgångar i allsvenskan.
Jag köper absolut inte Lagerbielke. Jag tycker inte att han ska vara nominerad. Så jag hade köpt Johan Larsson. Det har varit så här lite plåster på såren och en lång och trogen tjänst, så hade jag kunnat acceptera det. Men att ta en spelare som bett en halv säsong i ett lag, alltså har han verkligen stuckit ut så mycket under 15 matcher så att hans prestation överskuggar allsvenskans bästa ytterback som vinner guld och är helt magnifik i en hel säsong. Nej, det är sanslöst. Men det vill jag lägga till att Fantomen, han på fotbollskanalen som håller på med siffror, han har ju ett eget pris och där var Brusenello årets back. För att han rent statistiskt var bäst. Ja. Det är fan, det är värt mer, tycker jag.
Ja, det är ju ja, absolut, absolut. Men jag tänker väl att precis som Elfsborg räknar att de är det bästa laget efter 40 omgångar, så kanske de där uppe på Discovery Plus har någon annan typ av, jag vet inte, räkning hur de räknar ihop de här priserna liksom. Jag vill faktiskt passa på när jag ändå säger det där att kredda Jonas Hansson Lilja på Fotboll Skåne som tar fram en statistik på, vad var det, 50 omgångar där Malmö är vinner liksom. Det är för mig humor, det är kvicktänkt och smart och en stor lök till Fotboll Skåne som också vågar trycka dit vissa personer.
Det har jag såg honom på Twitter som drog ut ett poängsnitt de senaste 10 säsongerna. Mm. Det hade ett poängsnitt på 59,4 eller något sånt där var det. På 10 säsonger. Så att vi kan sätta ribban vad fan du vill, Andreas. Men vi kommer vinna ändå. Liksom, ja, otroligt tramsigt.
Ja, men med det sagt, jag ska försöka muntra upp mig lite för att vi har ju faktiskt vunnit guld och jag har ju inte direkt smugit och varit särskilt ödmjukt om den senaste dagen eller dagarna, bland annat igår så när jag kom in till jobbet så hade jag ett brett stort leende och vid något tillfälle så går jag in till personalrummet och då är min ena chef där som hejar på Helsingborg. Så då pekar jag på honom och ropar: ah, det är du, Helsingborgaren! Hur känns det?
De var rätt bra, de klarade sig i Superettan. Så att,
ja, jättebra att de klarade sig kvar. Liksom. Och sen så, jag tror jag sträckte mig efter en kaffekopp så kollade jag på honom så sa jag: ta kaffe. Som en mästare. Nu ska jag gå på toaletten. Som en mästare. Så jag har inte direkt varit ödmjuk och förmodligen så riskerar jag väl sparken den här veckan, misstänker jag.
Men det är värt.
Ja,
fan, det värt. Är man mästare så är man.
Ja, men jag ska säga så att han gav också igen, för att när jag sa det där att jag skulle gå på toaletten som en mästare, så sa han, ja, du kan ju också bli inlåst som en mästare. Varpå jag tänkte för mig själv, ja, fast jag är ändå mästare.
Precis. Allt man gör som en mästare är bra.
Ja, nej, han är fantastiskt rolig. All eloge till honom. Dessutom så ska det sägas att jag är faktiskt väldigt glad att Helsingborg ändå klarar sig kvar, för att jag tycker att det är underkänt från den skånska fotbollen att vi egentligen bara har ett enda lag i allsvenskan, och skulle vi dessutom bara ha ett enda lag i allsvenskan och två stycken andra lag i superettan som Landskrona Boys och ja, Trelleborgs FF. Det är för dåligt. Alltså det är alldeles för dåligt. Och så Helsingborg i division 1. Alltså nej, det funkar inte för mig.
Nej, ja. Vad fan. Det är nog om Helsingborg.
Men hur står det till med dig, Sebastian?
Jo då, man lever ju som en mästare och andas som en mästare. Det är i korta drag. Får väl höra ett och något annat från de hängivna Göteborgssupportrarna på jobbet, och det verkar ju vara spridda skurar i gratulationerna. Vissa tycker det är värdigt, men vissa är helt under isen.
Vi ska faktiskt prata om matchen nu, tänkte jag, för att det är ju en match som det alltid blir när MFF vinner någon form av final eller guldmatch, liksom att det ska alltid pratas om vad som händer och varför den är värdig eller ovärdig. Alltså ärligt talat, fotboll är inte så jäkla enkelt. Den som vinner är den som har satt bollen i mål. Punkt slut. Sen kan man ju klart att jag förstår varför frågorna dyker upp om olika beslut och så, men alltså vi har inte VAR och ni vill inte ha VAR. Så tyst och bara köp läget. Det blir för mig för mycket så här regelmissar liksom, som håller på att klaga och lägger in liksom olika värderingar och detaljer på hur något ska bedömas. Och det ska sägas att Discovery gör ju inte det lättare för sig själva och inte för domarkåren heller, när de har Jonas Eriksson som har blivit någon form av regelbok, någon form av analog vardomare liksom, i kött och blod. Där han dessutom säger någonting i stil med att det är en 50-50 straff, den som Malmö får. Och då bara tänker jag så här, men om det är 50-50 så är det ju för tusan en tolkningsfråga. Och ni sitter och kollar på liksom de här kamerorna och liksom bedömer som att ja, det är straff, men det kan också inte vara straff. Ja, men ni är ju inte där på plats. Ni är liksom inte på planen. Ni ser inte från den vinkeln som Glenn gör. Och dessutom är det han som fattar beslutet. Och det borde inte vara en större diskussion än så, tycker jag.
Nej, men ska vi bara riva av det plåstret direkt och gå in på de situationerna, på dumma diskussionen. För jag tycker egentligen att, jag tycker det är tråkigt att fokus hamnar där efter den här matchen. Och jag ska komma till varför jag tycker att det är lite, det är ovärdigt att man pratar om det. Men ja, det är mycket möjligt att det borde ha varit straff där i andra minuten när Bussanello rycker av Per Frick tröjan. Det går att invända att han får en knuff innan han rycker av tröjan, så att om man ska vara liksom varpetig så kan man blåsa frispark innan tröjan ens har ryckts av. Dessutom så tycker jag att man måste ta fram också att den incidenten påverkar liksom inte matchen. Bollen är inte i närheten. Han hade inte gjort mål, han hade inte haft möjlighet att nå bollen överhuvudtaget. Nej. Det är också en anledning till att den missade, för att bollen är inte där. Sen är det straffen då, om man tittar bara på själva tröjdragningen, men det är liksom ingen matchpåverkande situation. Det är en helt annan sak att gå in och störa ett avslut som är det som leder till vår straff. Det tycker jag är en helt annan dignitet, alltså, på situationen. Så att det tycker vi som blir tramsigt att hålla på och prata om domaren hela tiden, att det skulle vara avgörande när man knappt dyker upp till guldmatchen. Och sen som jag också tycker saknas lite med det, att man fokuserar ju bara på de situationer som går hos Malmös favör. Men nämnde Per Frick borde ha varit utvisad i första halvlek när han sätter en armbåge på Cornelius. När han kommer in från sidan, hoppar upp och först när han är i luften, då drar han ut armbågen precis för att slå till Cornelius i tinningen. Som en hämnd för att han själv sprang in i Cornelius handbågen någon sekvens tidigare. Men det pratar ingen om. Det är nästan ingen som pratar om att Kiese Thelin blir neddragen i ett friläge. Det nämns inte ens i studion i princip. Utan man ska hela tiden vinkla det mot det laget mot Malmö. För det är inte första gången vi ser den här situationen att man kör situationen som har gått Malmös favör om och om igen. Och när det någonting har gått emot Malmö, vilket ju också sker såklart, så nämns det knappt. Det är sanslöst att man återigen hamnar den stationen. Jag tycker det är ovärdigt att det är det man pratar om.
Men det är ju mer, också. Vi har ju varit inne på det tidigare, men det är någon form av, istället för att bedriva liksom en journalistik eller någon form av underhållning, så handlar det liksom om en form av sensationalism. Så det är en blandning utav två liksom, där du måste leta upp någonting som skapar rubriker. Och det tycker jag man märker liksom. Alltså, du kan ta Tommy Åström som jag tycker är egentligen en av landets skickligare radiopratare i grund och botten. Sen så har han fått för sig att han ska liksom skapa rubriker när han är i tv, och det passar liksom inte in, för att där ser alla redan vad det är som händer. Jag tror att Johan Larsson han nickar ihop med Cornelius, var Tommy Åström liksom utbrister att det är liksom, nu är det farligt för Elfsborg, hur ska de klara sig utan sin kapten, och det blir liksom som att det skulle vara någonting jättefarligt. Johan Larsson sätter sig upp igen och bara så här, ja, nu kör jag liksom, för att man vill skapa någonting. Och det är samma typ av formel man använder för när man ska liksom prata om ett guld är värdigt eller inte. Det ska liksom, jag är så trött på den typen liksom av diskussion. Och då kanske man låter som en jäkligt dålig vinnare när man säger så. Men det blir liksom överdrivet faktiskt, tycker jag. Men jag måste bara stanna där vid Per Fricks tröjdragning. Eller rättare sagt Busanellos tröjdragning. Vill vi ha att man får en straff i minut 2 i en sån här final för att din tröja åker av?
Alltså, jag tycker det är lite farligt att regelboken är ju vad den är, så att säga. Du får inte dra en motståndare i tröjan, då blir det frispark, eller om det är straffområdet så blir det straff. Jag tycker det blir ganska farligt att ge sig ut och börja anpassa regelboken för mycket beroende på vilken match det är. Jag brukar snarare tänka att en situation som inte har påverkat spelet så här, överhuvudtaget, det har jag lättare att släppa. Alltså det hade varit en gratis straff. Det är ingen straff de har jobbat sig fram till. Så då tycker jag att det är lättare att förlåta även om det är fel enligt regelboken. Det är liksom någonting annat ifall man missar en kapning bakifrån som förhindrar en målchans, än att liksom någon drar i en spelare på en fast situation och bollen inte är i närheten. Jag tycker det är lättare att förlåta åtminstone. Men enligt regelboken så är det ju straff om man ser på den situationen isolerat. Och jag tycker sagt, det är svårt att anpassa regelboken för mycket, för då kan man då hamna med också den diskussionen som Elfsborg tog fram, att de tycker att ja, men den straffen som Malmö fick, det ska ju inte vara straff i en sån här match. Men om det sker i omgång 16, då är det straff. Eller hade det skett på mitt plan, är det frispark då? Det blir som, alltså, hur ska man kunna hålla det konsekvent över en hel säsong om man ska anpassa bedömningarna beroende på vikten av matchen? Det tycker jag är en farlig väg att gå.
Jo, absolut. Och jag kör på den diskussionen, men jag bara tycker för mig är det liksom, och jag kör ju egentligen bara på känslospektrat här, men det är ju för mig liksom en, tänk dig att du som vuxen människa liksom ska, när du blir avdragen i din tröja, så springer du 20 meter, skriker åt domaren med tröjan i handen, och du liksom kräver en straff och blir ursinnig för att du inte får en straff. för att din tröja blev avdragen. Alltså vad hände med liksom att man hade spelare som fick bröt benet på plan och ändå spelade vidare? Överdrivet exempel, jag vet. Men för mig är det liksom, det är gnälligt, det är pibesilligt. Alltså det är för mig löjligt att vilja ha en straff för någonting sånt. Och tyvärr tycker jag liksom det är någon form av, vad ska man kalla det, någon form av liksom kulturell grej som har börjat ske inom fotboll, att man liksom i grund och botten förstärker saker och ting. Och i detta fallet så vi har allt ifrån liksom Neymar-rullningar i allsvenskan till det här liksom. Och det blir bara löjligt tycker jag. Men det är klart jag köper ju det du säger liksom, att regelboken finns där enligt regelboken så är det straff. Men jag bara ställer mig frågan, vill du ha straff för någon sån grej?
Ja, men du känner du inte att det har ett skillnad ifall bollen hade varit där, ifall det hade varit en nickduell mellan Per Frick och Bussanello då drar av Frick tröjan liksom. Då hade du väl ändå förstått det, men då påverkar det ju spelet. Men här har du ingen påverkan på spelet överhuvudtaget. Frick blir inte förhindrad att göra mål eller på överhuvudtaget. Och då tycker jag liksom att det blir lite tramsigt att haka upp sig på en sån situation när det hade varit liksom ett total gratis mål eller ja, målchans då, som de inte har liksom spelat sig fram till eller förtjänat spelmässigt. Det tycker jag blir lite tramsigt, och framförallt så tycker man gömmer sig lite bakom det istället för att titta på sig själv och den egna prestationen.
Men samtidigt är ju jag absolut, men jag tycker ändå att det finns, nu kan inte jag regelboken ska sägas, men det finns ju måste ju finnas en spelförståelse, och det måste finnas en, eller förlåt, det måste finnas en spelförståelse för hur du tolkar ju de här reglerna i handboken. Jag kan inte tänka mig att det står liksom så här raka exempel rakt och ner, så här är det liksom. Utan domarna är ju faktiskt den som ska bedöma på plan om det är, vad det är för typ av förseelse som sker. Och därav liksom gör en bedömning där på plan. Och då tänker jag alltifrån liksom en hård tackling eller inte liksom. Så att ja, återigen, du har ju helt rätt liksom. Det är klart att om det stör spelet så är det ju där och då straff. Och det hade jag köpt. Men i och med att det inte är straff, men Per Frick vill ha straff, det är ju det jag reagerar på, att det blir så löjligt. Men jag tänker, ska vi röra oss ifrån den här diskussionen, för att vi har ju egentligen inte pratat om själva matchen. Vi har ju pratat om det som alla andra har pratat om, det vill säga de här straffarna. Så jag tänker att vi rör oss vidare kring matchen istället. Och då, Erik, har ju du skrivit lite punkter som du vill gå igenom.
Ja, och det är ju matchplanen som jag har ägnat väldigt mycket tankeverksamhet åt innan matchen. Man har ju hemska minnen av det senaste mötet mot Elfsborg i Borås. Och dessutom med Häckenmatchen färskt i minnet. Och vi visste om ungefär hur matchen skulle te sig med ett högt bollinnehav för oss och att Elfsborg som ligger lågt vill gå på kontring. Och vi har inte lyckats stänga ner kontringslag hittills under säsongen. Så jag var väldigt spänd på att se om Rydström hade hittat något motmedel mot det. Och till min stora glädje så tycker jag att han hittade en matchplan som funkade väldigt väl. Och den matchplanen handlade helt enkelt om att spela lite rakare än vanligt. Jag tyckte mig se att man gärna lockade upp Elfsborg i en form av hög press för att sen spela in bollen bakom dem. Och där kom både Bussanello och Tahali på kanterna och hade ett antal bra lägen där de kom runt. Och det innebar att när man väl tappade bollen så hade man hela laget bakom bollen på rätt sida. Och dessutom så spelade man med en trebackslinje, vilket innebar att vi hade bättre skydd mot Elfsborgs längre bollar. Elfsborg vill ju gärna spela långa diagonala bollar från Johan Larsson på högerkanten ut mot vänsterkanten. Men där hade vi bra täckning hela matchen igenom. Och Elfsborg skapar ju egentligen ingenting alls. Det är några situationer mot slutet, men det är ganska rimligt när man har 1-0. Och att det blir en forcering och att de bara skickar upp allt de har. Och att det kan kännas lite nervöst och lite jobbigt. Men i ärlighetens namn, så deras farligaste målchans var väl Hults avslut i utkanten av straffområdet, så den är helt ur balans liksom, och den går 3 meter utanför. Så jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Rydströms taktiska förmåga och spetsspelarna faktiskt genomförde den i princip prickfritt. Och Lasse Bajonsson hade också en väldigt viktig roll i det, att stänga av tidigt så att Elfsborg inte bjöds på de omställningar som Häcken bjöds på i matchen tidigare.
På det sättet du pratar nu, och jag håller med om allting, så är det ju väldigt lugnt och stilla och analytiskt och sådär. Men Sebastian, under matchen så kände man ju inte riktigt att det var, att Elfsborg var så ofarliga väl, eller?
Det tycker jag inte. Att det känns ju som man trillar boll i vissa lägen, men att man återövrar boll ganska snabbt, tycker jag. Men jag som satt på Larrys vid det tillfället ihop med flera likasinnade supportrar, det var nästan så när Elfsborg sätter in sin press mot oss, då så tycker jag väl att man blir lite risky och blir lite passiv.
Jag satt ju med, ja, jag har varit väldigt lugn hela veckan fram tills den här matchen, och sen så efter kanske 30 minuter så började jag känna ren och skär ångest. Jag mådde så dåligt när jag såg den här matchen. Men Erik, när du berättar liksom den här taktiska masterclass-planen av Rydström, när jag såg om matchen, så är det ju bara att lyfta på hatten, för det här var ju jättebra.
Ja, och jag, alltså ångest kände jag ju också. Det har inte så mycket med matchspelarna att göra. Jag kan känna ångest inför nästan vilken match som helst, för det är så supporterskapet fungerar. Men jag var aldrig särskilt orolig för att Elfsborg skulle göra mål. Alltså, det var ju straffsituationen i början som såklart, det var inte den skönaste starten på matchen. Givetvis att det var skönt att det inte blev straff, men det var lite ändå lite så. Mm. Men överlag så var jag inte jättenervös för att Elfsborg skulle göra mål, för jag tyckte verkligen inte de skapade någonting. Det kände jag även live. Utan jag var mer bekymrad över att vi inte gjorde mål. Mm. Och sen har det ju sig, det känns ju som en klassiker att om man själv inte gör mål och spelar bra, då känns det som att det ligger nära till hans motståndare och kommer upp från ingenstans. Och det har vi faktiskt sett Elfsborg göra ganska många gånger den här säsongen. Jag har sett dem typ både mot Göteborg och mot Halmstad. De har varit riktigt jävla illa ute, och så bara löste de det i slutet ändå. Så att den känslan fanns väl där någonstans. Men jag blev ändå lugn av att se att vi hade en plan. För det var det jag var lite orolig för inför matchen, att har vi liksom listat ut hur vi ska lösa omställningsspelet, eller går vi bara in i samma fälla som vi gjort tidigare? Och det gjorde vi verkligen inte. Det ska Rissum och spelarna och hela staben ha ett jäkla cred för.
Att de har, för det ska ju sägas att man hade man kryssat den här matchen och inte gjort ett mål, så hade ju vi inte tagit guldet heller.
Nej, precis. Och då hade ingen brytt sig om att vi har 2 XG och det ser bra ut, för man måste göra målet också såklart.
Nej, och faktum är ju att vi har ju faktiskt bara tagit 2 poäng mot de förmodade topplagen.
Och det
har ju vunnit, det är ju faktiskt har vinsten.
Precis, och det tror jag under säsongen har varit för att vi har haft svårt med att stänga ner kontringarna mot sämre lag. Så då är de tillräckligt skickliga för att utnyttja de få omställningslägen som vi bjuder på. Men när vi möter de lagen som bygger stor del av sin spelidé på att kontra, som exempelvis då Elfsborg. Och Häcken har den dimensionen också, även om de bemästrar av spelförande också. Mm. Då har vi haft det lite tuffare. Och det var, ja, men som sagt, det hände någonting den här matchen. Det började egentligen redan mot Norrköping. För där såg man också tendenser. Men Norrköping är ett svårläst lag. De har varit riktigt usla vissa matcher och rätt bra i andra matcher. Så vi vet ju aldrig riktigt vilken version av dem man möter. Mm. Men där såg man också att vi stängde ner de få omställningarna som de försökte se på ett väldigt bra sätt. Sen funkar det inte alls mot Häcken, som sagt. Men jag tycker ändå som sagt att Rydström har utvecklats och blivit lite mer pragmatisk i sin approach till enskilda matcher.
Men det tycker jag är så intressant, för att han pratar själv om det i studion efteråt, att den här possession-fotbollen, relationsfotbollen, det här med att överbelasta kanter har de ju övergett efterhand, eftersom att det blivit för stort fokus på det och det har blivit för statiskt, för lättläst. Och sen så nämnde han ju då just Häckenmatchen, att då var det ju som att de släppte alla principer, vilket inte alls var bra. Och här så försökte de ju korrigera just det där. Men var det då med andra ord positivt att inte ha ett resultat att spela på, utan att man var tvungen att vinna?
Ja, men jag tycker det. För även om vi gjorde det väldigt bra taktiskt, så blev jag också förundrad över hur otroligt bleka Elfsborg var. Nu tycker jag som sagt att de har varit ganska dåliga i många matcher under hösten, men jag blev ändå förvånad över att de var så extremt passiva. Mm. Och jag undrar om inte det beror på, en delvis i alla fall, att de hade ett resultat att spela för. Att det är svårt att gå ut och spela på ett kryss. Det är en ganska svår sak att göra, för du kommer att bli passiv, eller du blir lätt passiv i alla fall. Du tar inte den där offensiva löpningen för att man tänker direkt att jag måste vara snabb hem istället. Jag upplevde att de liksom inte riktigt gick för det. Och jag minns också med 2021 när vi hade Halmstad hemma och vi hade ett resultat att spela för. Det var också en riktig skitmatch. Nu gick det ju hem för att Halmstad var rätt, så pass dålig att de var inte heller så intresserade av att gå offensivt, även fast de behövde vinna den matchen. Men då minns jag också att vi hade rätt svårt att skapa någonting, för att man hade det här resultatet, man hade det här i bakhuvudet, tror jag i alla fall, att ett kryss räcker, och att man blir försiktig, man blir rädd och man känner att man har någonting att förlora. Och det upplevde jag att Elfsborg hade. Och sen tror jag också att de bar med sig fiaskot mot Degerfors också. Mm. Mm. Att där hade de alltid sina egna händer, det var upplagt för guldfest i Borås. Och så tappar de det. Och istället för att ha allt att vinna så har de helt plötsligt allt att förlora. Så det kändes som att vi hade mentalt övertag på Elfsborg i princip från minut ett.
Vad säger du, Sebastian?
Ja, med tanke på det Erik säger, att Elfsborg kom ju från en tuff match mot Degerfors som man kanske på förhand trodde att det skulle bära frukt i ett guld uppe i Borås, men sen kom man ner till Malmö bara för att hämta hem Sven Lennart eller Lennart Johanssons pokal. Och då kanske det hängde kvar lite i dem att de fortfarande var i chocktillstånd, och sen dessutom komma till ett fullsatt Eleda stadion där man inte kanske hade liksom tankar på liksom vad man hade att vänta sig.
Mm. Och möts av det där otroliga tifot. Mm. Alltså det måste vi ju säga, det är bara att lyfta alla hattar för alla inblandade i det. Fy fan vad mäktigt.
Mm. Jag har inte sett någonting liknande i svensk fotboll på väldigt, väldigt länge. Om ens någonsin. Det var en masterclass av MT96, får man lugnt säga.
Ja, verkligen. Just det här när man får in hela arenan, det blir extra mäktigt. Och inte bara några så här, alltså inte bara tråkig, man täcker hela en färg, utan just att man gör någonting av det. Man skriver Malmö i mosaik liksom. Mm. Och så man dessutom, antar jag, på uppstuds kör växelramsan på det där viset också. Otroligt mäktigt. Fy fan,
alltså att arrangera det är för mig helt otroligt hur man lyckas göra det.
Nej, jag kommer aldrig begripa hur man gör.
Nej, men och med just att det är hela arenan och hur synkroniserat allting var. Jag var inte på plats. Det var ju helt omöjligt att få biljetter, ska sägas. Och skulle du skaffa en biljett så var du tvungen att punga ut 25 000 för någon på Blocket. Vilket var också sjukt, ska sägas. Jag hoppas att den personen...
Sådana pengar har vi inte.
Skäms på dig som lägger ut de där biljetterna, så verkligen. Och lyssnar du på den här podden så kan du dra åt helvete. För att det är sådär gör man inte.
Jävlar. Nej, jag gissar att det inte MFF-supportrar som har...
Nej, jag vet. Men jag, alltså det är någon gång jag kan be någon att dra åt helvete så är det fan mig då. Alltså man lägger fan inte ens för 3-4 tusen. Biljetterna säljs för det priset som man köper dem för. Och det, de priserna är från MFF, helt enkelt. Punkt. Så har jag fått det sagt. Men med det sagt, det är ett tifo som är liksom en det är vackert. Det är väl egentligen det ordet som man skulle kunna beskriva det som. Men någonting som kanske inte är så vackert som jag tänker att vi måste ju prata om, det är ju egentligen de här händelserna på läktaren i paus. Och vi får väl egentligen börja kronologiskt med att tidigare innan match så hade MFF och polisen och förbundet arrangerat vissa säkerhetsåtgärder för att det inte skulle liksom balla ur vid en eventuell seger till Borås eller en eventuell seger för Malmö. Så man hade satt upp nät helt enkelt, som hade väl beskrivits i media som burar. Det var det ju dock inte, utan det var ju säkerhetsnät. Och i paus, eller rättare sagt innan matchen drar igång, så tar ju MFF och MFF-klacken och monterar ner dessa. Detta är alltså innan sändningen, tror jag. Vilket, ja, man får säga vad man tycker om det. Jag tycker inte det heller är okej. Okay, jag kan förstå det. Det liksom, och dessutom ska det sägas att efter de här 100 minuterna av matchen så skötte MFF-supportarna det skitbra. Så att jag har egentligen inte mycket mer att säga kring just när det gäller nätet. Men däremot på andra sidan med Elfsborg så tog de bengaler som jag personligen tycker är tillhör sporten. Jag älskar ljuset av bengaler när det sköts i ett arrangerat sätt. Men här använder man alltså bengaler för att försöka bränna bort nätet, och man dessutom av någon outgrundlig anledning viftar bengaler i ansiktet på ordningsvakter som står nedanför och vars enda jobb är att försöka hålla i ordning och säkert på arenan. Och dessutom kastar dessa bengalerna på dem. Det är för jävligt. Vad säger ni andra?
Ja, alltså tyvärr har man ju hamnat i den här diskussionen lite väl ofta senaste 2 åren åtminstone, men jag förstår att man ville göra det man kunde för att förhindra som pitchningen, och jag tror egentligen inte det var pitchningen från Malmö-supportarna man var rädd för, därför att det skulle nog inte hända så mycket. Jag tror man var mest rädd för ifall Elfsborg hade vunnit och pitchat, då tror jag att man var rädd för att det skulle finnas ett antal från Malmö-sektionerna som känt sig tvingade att liksom skydda hemmaborgen helt enkelt, och då hade det blivit ett stort slagsmål. Jag tror det var det man var mest rädd för. Det som polisen nog såg som den största risken. Hade vi mött vilket annat lag som helst som inte har någonting med guldet att göra, så tror jag inte att några nät hade satts upp. Så jag tror framförallt man vill ha kontroll på Elfsborgsklacken. Men sen är det klart, det går inte bara att sätta nät på Elfsborgsklacken, utan då får det bli lite grann, då får man sätta nät på båda hållen. Liksom. Sen gjorde då MFF-supporterna, löste ju det innan matchen på ett effektivt sätt, eller vad man ska säga. Jag ska inte hylla det, men så var det i alla fall. Men sen sättet man gör det på från Elfsborgs sida, och hade jag varit Elfsborgs-supporter så hade jag ju förstått att det är inte läge att pitcha. Det kommer bara bli stökigt. Men det är kanske svårt att säga. Det är lätt att säga för mig såklart. Och svårt kanske att tänka rationellt i stunden. Men, ja, men det sköttes inte på ett snyggt sätt. Och det blev hetsigt. Och som du säger, man använde bengaler som ett vapen och ett verktyg istället för som en liksom, ja, som något annat. Det är som inte, man är hemma i fel syfte helt enkelt. Och jag är personligen så har jag inte så mycket till övers för pyroteknik överlag, men det är ändå skillnad på att använda det som ett tifo och att använda det som i syfte att förstöra och skada. Så det är så jävla tråkigt, och tyvärr har det varit alldeles för mycket sådana incidenter i svensk fotboll senaste åren som man har varit tvungen att förhålla sig till. Historiskt sett så tycker jag att vi har varit ganska förskonade i Malmö från större incidenter. Man har ofta kunnat peka på att det är Stockholmslagen som inte kan sköta sig när det är derby. Men tyvärr så har det ju inträffat lite väl många incidenter även på våra matcher senaste åren. Mm. Och det är bara så jävla tråkigt. Jag begriper liksom inte att... Det som brukar begriper jag inte att man inte kan sköta sig. Det är inte så jävla svårt. Och sen att man inte kan förstå att man skadar föreningen och laget som man påstås stödja. Det är liksom det... Det finns ingen som tycker det här är bra. Alltså inte ens Pontus Jansson som brukar vara väldigt diplomatisk när han uttalar sig om supportrar. Alltså han fick ju också bara resignera att det här är skit. Liksom. Mm. Och det kan inte vara någon som tycker det är bra. Man måste fan kunna sansa sig och hålla sina känslor någorlunda under kontroll utan att det ska bli sådana här scener.
Nej, och det jag kan känna framförallt om jag ska kritisera Malmö folket så är det ju att vid slutvisslan och när man springer in på planen, varför i helvete tänder du en bengal och slänger mot liksom Älvsborgsklacken när de har förlorat?
Ja, det är alltså bara slänga en bengal är så jävla dumt.
Ja, men det är väl klart. Men också liksom just det här att alltså för fan det är ju fotboll spelas på planen där det sker känslor under 90 minuter plus både från sektionshåll och på planen framförallt. Men både innan och framförallt efter så måste man ju kunna ta i hand och säga tack för en god match.
Ja, för att fokusera på ditt lag som precis har vunnit guld. Varför fan, alltså, hur kan det vara att det första som dyker upp i huvudet är att nu ska jag kasta en bengal mot Elfsborg-supporterna när man är en slag på en SM-guld? Hur mycket supporter är man om det är det som först dyker upp när man har vunnit guld?
Och det är ju det som jag tycker är hela liksom kärnan i den här diskussionen, att det har varit alldeles för lite fokus på själva sporten. Alldeles för lite fokus på vad som händer på planen under 90 minuter. För att istället liksom fokusera på någonting annat som såklart också är vackert i grund och botten. Det vill säga föreningsdemokrati, supporterkultur och annat. Men problemet är ju när subkulturen visar sig liksom vara en form av styrd och kidnappad av ett gäng idioter som inte fokuserar och prioriterar det sportsliga. Och dessutom vill utmynna någon form av energi till någonting extremt negativt. Alltså för mig, jag får inte ihop egentligen diskussionen heller, för att vi har ju tidigare liksom hotats med en villkorstrappa där polisen sen har dragit tillbaka och sagt att ja, då får ni göra som ni vill, vi skiter i vilket i grund och botten. Och sen så har man ju liksom någonstans tänkt att bra, då kan vi få ta ansvar. Vi kan visa dem att vi behöver inte den här regleringen. Vi behöver inte den här kollektiva bestraffningen som du pratas nu om. Men om du gör de här idiotgrejerna som sker och dessutom har ökat efter pandemin, då är det för mig, du bara ber om att en myndighet ska sätta ner foten. Vill du ha det? Det är ju det du inte, det är ju det du kämpar emot att inte vilja ha.
En fri tidsfråga.
Ja, det är klart det är.
Från statens sida så kan man inte sitta och titta på.
Gunnar Strömmer som är justitieminister redan nu och funderar på vad de ska göra nästa år. Och jag är övertygad om att det kommer leda till kollektiva bestraffningar, för att du kan inte maskeringsförbud, väskförbud, det funkar ingenting. Vad är det du kan göra effektivt? Ja, det är att stänga av läktare helt plötsligt.
Ja, det är stänga av läktare, förbjuda ståplats, ha individuella biljetter så du kan identifiera varenda jävel på läktaren. Så fort du rör dig från din plats så är det någon som har upptäckt att du inte sitter på din plats. Alltså, det är dit vi går.
Det är precis det.
Är det. Någonstans, vi fick någonstans ett förtroende att efter att villkorstrappan tänktes om eller gick tillbaka till ritbordet, då får man någonstans en chans att okej, men om vi kan sköta det här under någorlunda ordnade former så kommer den där villkorslappan inte komma tillbaka. Men som du säger, efter pandemin har det varit så otroligt många incidenter. Väldigt många fler än det har varit tidigare år. Ja, det är ju bara en tidsfråga innan vi får se sånt som vi absolut inte ser. Och jag tyckte att jag lyssnade på Sportbladets podd tidigare idag. Och jag tyckte att Per Boman uttryckte det ganska bra, att det har blivit i vissa kretsar så har det blivit liksom läktaren har blivit viktigare än fotbollen. Mm. Att man ofta pekar på att fotbollen är ju sådär, det är ju, vad är det, den 27:e bästa ligan eller vad det nu är. Och det är som jävla skitfotboll. Men vi har liksom världsklass på läktarna. Så har man tagit det och liksom använt det som att då, det är vi på läktaren som är viktiga, inte de på planen. Och kom inte säga till oss vad vi får och inte får göra, för det är vi som är fotbollen. Att det blir en form av man får lite hybris och tror att man är det absolut viktigaste och att man kan göra precis vad man vill. För svårt att fråga till någon, den som ändå på läktaren, så vänds det tillbaka mot den att man är mot kulturyttringar och massa sånt. Att, utan supporterna så finns det inga allsvenska och så vidare. Nej, och det är sant, men 99% av våra supporter håller heller inte på med sånt här skit. Det hade gjort så stor skillnad om den där 1% inte hade varit där. Vet du fan alltså?
Nej, men det hade det inte. Men grejen
men de
är...
de tror ju det. Alltså det är det som är problemet. De har ju liksom blivit pumpade med sån med det egot att de tror att det är vi som är läktaren. Vi kan vara 100 pers liksom som håller på tror att de är viktigare än de resterande 19 900 på läktarna liksom.
Ja,
de skulle göra så jävla stor skillnad om de inte var där, men det är intressant.
Nej, och framförallt så tycker jag det strider liksom emot vad en förening eller gruppering egentligen är, det vill säga att det finns en solidaritet att hjälpa varandra att åstadkomma någonting stort genom att vara många mot ett gemensamt mål. Men problemet är, vad jag har förstått det som, är att det är alldeles många splittringar, grupperingar på Malmös ståplats till exempel, och det är, skapar liksom, tyvärr är det en ledarlös klack. Det är klart att du har en kapo, det är klart att du har ett möte en gång per år tillsammans med MFF och SLO och så vidare, men vi ska vara ganska ärliga och säga att det är inte tillräckligt uppenbarligen, utan det är ju någonting annat som måste ske. En dialog, en ledare måste träda fram, och den ledaren skulle ju mycket väl kunna vara Pontus Jansson, tänker jag. Visa med gott exempel, som är en av dem framåt. Ja,
men sen måste alltså, jag har alldeles för dålig insyn i liksom ultrasgrupperingen och vad de består av och vad det är för folk, men jag har aldrig sett att någon har tagit avstånd från någon typ av sådana händelser. Jag tror inte att nödvändigtvis att alla står bakom det. Jag tycker det är bra. Men jag har aldrig sett någon som har tagit avstånd från det. Och det, någonstans tycker jag att hade Supras och vad det heter gått ut och sagt att det här tycker vi inte var bra. Så här, vi står för en aktiv läktarkultur. Vi tycker om pyroteknik och så vidare. Men det här tycker inte vi var bra. Då tror jag ändå att man har sänt en signal mot folk som kanske inte är så organiserade eller som faktiskt är organiserade i ultrasupprenet. Okej, jag har faktiskt inte den här gruppen bakom mig. Men håller man tyst så tror jag att rätt många tror att det här ultras går ut på. Det här är liksom, det här är sanktionerat, det här är okej. Jag vet inte om det är så, men jag hoppas utskott inte att det är det. Men jag tror att man som enskild som håller på med sånt här skit tror att man har läktaren bakom sig. Mm. Jag skulle verkligen vilja se våra ultrasgrupperingar och detta grupper gå ut och fördöma den här typen av beteenden.
Och det blev ju också, om jag förstår rätt, så blev det ju handgemäng på Royce, tror jag. Det var.
På flera ställen.
Nej, på flera ställen. Tydligen.
På Royce, om jag har förstått det här rätt, så var det någon som tände en bengal på etage på övre etaget och att det då trillar ner glöd från den. Det var nog rökpjäs, någon form av pyroteknik på det i alla fall.
Ja.
Och att det då trillade ner glöd på läktaren där nerifrån. Så de där nere blev förbannade på den som tände där uppe. Men sen hände det tydligen fler handgemäng på andra sektioner också. Så det var väldigt mycket internt. Och det har jag också upplevt. Det har varit ganska splittrat just i... Alltså det finns ganska många som inte tycker att allt som sker på läktare är bra. Och att folk börjar ruttna lite grann på långa avbrott och på rök och brandlarm och rusningar och allt vad fan det handlar. Vad fan det är liksom. Och inkastade föremål har varit ett jättestort problem också under flera säsonger. Jag tror att många börjar tröttna på det. Och då är ju risken att det uppstår konfrontationer på läktaren.
Men jag måste bara, innan vi går vidare från den här diskussionen, men det här med brandlarmet och efter MFF-klackens, som jag tyckte var ett väldigt fint, vad ska man säga, bengaltifo eller vad man ska kalla det, med blå pyroteknik. Men varför blev det sånt jäkla rökridå så att det liksom brandlarmen började tjuta och allting? Det har ju aldrig hänt tidigare och då har det ändå varit ganska tunga fyrverkeripjäser där tidigare.
Som vad jag har hört så använder man en typ av pyroteknik som man inte har använt tidigare, som en gammal typ av pyroteknikpjäser som ger en annan typ av rök. Och att modernare pyroteknik har en lättare rök och att det är det som gjorde att den kunde ta sig in på den här berömda toaletten och utlösa sensorer. Men jag har bara hört det, jag vet inte om det stämmer, men jag hörde det i ett annat sammanhang att det var en annan typ av pyroteknik än vad vi brukar använda.
Ja, den var väldigt fin, men vi kan ju inte använda den igen för att det där var ju bara en timme tog det. För att brandkåren också skulle givetvis komma och kolla upp om det var en brand eller inte. Och det är ju klart att de måste kunna göra det. Det, är ju
det måste man ju göra. Man vet ju inte ifall det brinner någonstans. Man tänker till 99% sannolikhet är röken, men det går ju inte att det går ju inte att fortsätta förrän man har uthyrt och faktiskt säger någonting. För skulle det vara så att någon att det har börjat brinna någonstans och någon skulle skada sig eller omkomma, så hade det varit en sån skandal. Så det finns inte ifall man hade bortsett från det.
Ja, det var ju folk som skadade sig. Det var ju faktiskt någon som...
Jo, det var bara själva pyroteknik. Men jag tänker om det hade varit en eldsvåda som inte har med pyrot att göra. Om det hade brunnit i restaurangen eller vad fan vet jag. Så hade det varit en skandal som... Alltså det hade varit den största skandalen i svensk fotbollshistoria ifall man hade stängt av brandlarmet och någon hade omkommit på grund av det. Så det är ju helt rimligt att man måste gå igenom hela fastigheten och med brandkåren och stänga av larmet ordentligt. Men jag tror att det var så att det var typen av pyroteknik som skiljer sig mot tidigare.
Intressant. Jag tyckte också det hade ju faktiskt kunnat sluta jävligt illa om det var en brand, säger vi, för att jag nåddes av uppgifter av att MFF hade ju stängt av vissa utgångar, alltså låst helt enkelt, att det inte gick att öppna. Vilket innebar att om det skulle bli en panik så hade folk inte kunnat ta sig ut på vissa ställen. Det är ju liksom det man ska se över. Det är märkligt tycker jag. Att en sån rutinerad arrangör som MFF liksom nu den här matchen inte verkar varit beredd på vissa grejer, som till exempel det där med låsta grindar.
Det måste ju finnas rutin för att om brandlarmet går så måste det öppnas snabbt som fan och finnas nödutgångar. Men det har jag inte uppgift om, men om det stämmer så är det ju inte bra.
Ja, det finns ju till och med bildbevis, men och jag tror till MFF har kommenterat just det där, att det inte var alls bra. Så att, men med det sagt, jag har ganska stort förtroende för att man reder i det där. Vi ska prata om matchen också lite mer, men Sebastian, det är ju så här att vi har ju en skyttekung som också vann årets anfallare, nåddes jag precis, allsvenskans stora pris, nämligen Isak Kisetlin. Och vi har ju tidigare hyllat honom. Vi har också kritiserat honom för den här otroligt långa torkan. Och det är klart att han ska ha kritik när han inte har klivit fram de matcherna. Men i slutändan så vinner han skytteligan på klart godkända 16 mål. Och får lugnt säga att utan Isak Kisselin så hade vi inte vunnit den här serien. Vad säger du om Isak?
Ja, ser man till Isaks säsong så har den varit, som du säger, blandat och gett i vissa matcher. Haft lite kämpigt och varit involverad i spelet. Och det har ju märkts på honom att det har ju saknats någonting. Men de senaste matcherna kan jag tycka att han har växt fram mer och mer till den här målskytten vi har saknat. Och därför så är det ju helt klart enligt min bok att helt klart godkänt att det är just han som blir årets skyttekung.
Mm. För mig personligen så ska det bli intressant och vad det är han har liksom jobbat med egentligen för att få igång målskyttet. Han har ju under säsongen som sagt avgjort matcher till MFF som har ju lett till att vi har vunnit matcher och kommit hem med 3 poäng. Och här de 3 senaste matcherna så är det ju mot Norrköping borta där han står för det målet. Han gör mål med Tecken, det spelar visserligen ingen roll, även om det är ett ganska snyggt och typiskt Isak Kristelin-mål, tycker jag. Och sen så i den här matchen mot Elfsborg får han får ju en straff eftersom det är han som blir tacklad av Elfsborgs back. Han sätter bollen och ska ta straffen. Jag kan personligen säga att jag hade aldrig klarat av den pressen utifrån den säsongen han har haft.
Alltså, å ena sidan så är det en helt fruktansvärd situation. Alltså, han vet ju om precis vad han står inför. Dessutom gör han ju framför bortaklacken. Det gör det. Jag vet inte om det gör det lättare än svårare, men ja, det gör någonting i alla fall. Och jag klarade det av. Jag klarade knappt av att se straffen. Det var helt fruktansvärt. Men samtidigt, om jag ska tänka logiskt, så är ju Kristelin iskall i de här lägena. Han har gjort det förr. Han brukar inte vara den som stressar upp sig. Så det känner jag ändå ganska lugn. Det har vi haft många andra spelare senaste åren som har varit jävligt duktiga, men som jag kanske inte hade litat på riktigt lika mycket med en sån straff. Så jag tycker, jag tycker inte straffen är bra. Alltså jag tror inte han har full koll på att målvakten går i andra hörnet. Alltså jag har försökt titta om han liksom har, om han tittar upp precis innan han slår den, men jag upplever inte det. Jag tycker han bara slår in den lite på chans. Och hade målvakten gått i andra hörnet så hade det varit enkelt att plocka. Men det kan vara fel. Jag har försökt titta så gott om man verkligen har kontroll på den situationen. Men mål blev det i alla fall. Och det är det enda som räknas. Och jag tycker att Kristelin verkligen steppar upp när han behövdes som mest. Mm. Och jag tycker också att han borde gynnas av att vi kan variera och spela lite rakare ibland. För då får han lite mer ytor. Och kunna vara den som står in i boxen när inspelaren kommer från kanterna och inte har 7 motståndare runt omkring sig. Det tänker jag borde gynna honom. Så jag hoppas verkligen att det finns mer att ta av till nästa säsong.
Mm.
För han, under den här måltorkan så hade han ju i ärlighetens namn inte så hemskt många målchanser heller. Det är ju klart delvis hans fel, eller man ska säga. Han är en del av det problemet, men inte bara.
Mm.
Så att, kan vi hitta ett sätt att sätta honom i fler målchanser, så tror jag också att vi kommer att se betydligt fler mål från hans sida.
Ja, det väntar ju att se. Henrik Rydström har ju pratat om att han vill ha in spelare med legs, det vill säga fokusera mycket på löpning. För att det har ju varit en av MFFs svagheter i år, att man inte har löpt tillräckligt bra och mycket och intensivt. Och för mig så tror jag att Kristelin behöver ju ha spelare som gör just det där jobbet som till exempel AC, och han klickade ju jättebra tillsammans med Kristelin när AC spelade. Och även Anton Tinnon som Ögerback liksom gick in i mitten, spelade han inte jättemånga matcher, men det gjorde ju att Kristelin kom till avslut på ett annat sätt. Vi får se. Jag är Jag är väldigt glad över att Kiese Thelin är den som avgör den här matchen. Jag hade bara önskat att han skulle sätta upp fingret mot munnen och hyscha alla.
Inklusive oss.
Ja, nej, men vad det är. Alltså, vi har ju inte varit så hårda, tycker jag. Vi har lyckats upp.
Bitvis har vi varit det en period.
Nej, jag tycker
försökt vara se båda sidorna ibland, men vi har väl sågat honom precis som alla andra i vissa matcher.
Ja, till viss del, men jag tycker ändå att vi ändå lagt fokus på liksom att det är snarare Rydström och ledarstaben som inte har kunnat involvera honom än att Isak Kiese Thelin är en dålig anfallare, för det har vi aldrig sagt.
Nej, och det har han aldrig varit heller. Det var en period där jag tyckte han inte tog riktigt duellerna på det sätt som man
det kan förvänta liksom, sig. Det är inte Per Hansson oduglig nivå liksom, som det har legat på. Om man säger så. Men vi får se. Ja, jag har egentligen bara en sista punkt, och det är så här känslan efteråt. Jag har ju varit väldigt glad nu i dagarna, men jag har också varit ganska tom, vilket är liksom någon form av schizofreni beteende. Alltså efter slutvisslan så jag bara hukade ihop och fällde någon tår liksom. Jag skrek inte, jag jublade inte, jag bara fällde ihop fullständigt. De värsta 10-15 minuterna i mitt liv från att ha sett fotboll faktiskt. Det var brutalt.
Ja, det var jobbiga övertidsminuter. Man har gått 11 minuter. Det var långt 10, fan, i alla fall. Ja, många minuter var det i alla fall. Det var faktiskt bland det mest plågsamma man har varit med om.
Men Sebastian, känslorna efteråt? De här 90 minuterna? Nej, förlåt, 100.
En enorm lättnad samt väldigt känslosam. Att efter haft kämpigt genom säsongen igenom. Vi har gått på pumpen vid några tillfällen. Men vi har ändå liksom tagit steg efter steg, som Rosenberg säger. Och till slut så står vi där som svenska mästare. Och det är för mig... Vi ska ju ändå komma ihåg det. Nu låter det som ett brandtal. Vi kommer sjua i fjol. Vi får in Rydström inför till denna säsongen. Han har Theodor Olsson. Han får Martin Falk som sin andra assisterande. Som ändå, man får en fin kemi med dessa killarna ihop med Rydström. Som då växer som ett lag. Och återigen, här står vi som svenska mästare. Så jag säger bara tack.
Jag ska inte ta min egen cred. Jag ska inte credda mig själv för detta, för det är någon annan som har skrivit det. Han heter Orpan på X, eller ja, Twitter. Och han har skrivit så här: saker som Henrik Rydström fått hantera under sitt första år i MFF. Spräckt pungkula på Nilsen. Rattfylla. Hjärtsjukdom på sin kapten och viktigaste spelare. Lagets hjärta säljs. Det vill säga Hugo. Blodförgiftning på vecka. Enda riktiga högerbacken i truppen. Skadad hela säsongen. Och sen har du Cisse som också blir skadad. Och ja, det går inte så bra den här säsongen. Du har det här som händer med Macaulay. Knäppskallgate, två avstängningar från Pontus Jansson för att ha uppträtt olämpligt mot en kontrollant. Knäskada på den nya poängspelaren, det vill säga Oliver Berg. Enda backup-anfallaren Gudjonsson blir långtidsskadad. Ryggproblem. Det som hände ett av sommarens stjärnförvärv precis vid flytten, det vet jag inte vad han refererar till där. Ja, skitsamma. Precis. Jag vet vad han menar. Han menar bara med Jörgensen. Och ändå 3 poäng från poängrekord och mästare.
Och dessutom Boja Turaygate också i början. Han som skulle vara backup-anfallaren.
Just det.
Det var också en situation att hantera.
Det är... stormar ibland om MFF nästan varje säsong tycker jag det är någon grej, men det här har varit en berg- och dalbana utan dess like. Det har nog varit extremt mycket att hantera, och som supporter, som den enormt stora poddprofilen som jag är i alla fall, så är det lätt att man blir blind och väljer att kritisera eller rikta fokus på det negativa. Det är egentligen så vi människor är uppbyggda, så att jag, det är inte liksom mitt fel egentligen, det skiljer på ja, genetiken. Men att hantera alla dessa grejerna utifrån och inifrån och stå där med pokalen igen liksom, det är ju det som får en att bryta ihop fullständigt, för det här är inte en saga, det här är inte en berättelse. Det här är så mycket vackrare än så. Så att jag säger också stort grattis till Malmö FF och Henrik Rydströms mannen. Stort grattis till Sveriges bästa sportchef i Daniel Andersson. Och stort grattis till oss! För nu är vi mästare. Äntligen. Fan. Har vi någonting mer vi vill säga?
Jag skulle egentligen avsluta på det, men jag kan inte hålla mig. Vi måste faktiskt nämna att Sebastian Anasi blev både årets mittfältare och årets bästa spelare. Det kan man säkert ha synpunkter på och så vidare. Men att han är en av seriens absolut bästa spelare, det kan väl alla skriva under på. Det är otroligt vilken resa han har gjort om man tänker på vad han var för ett och ett halvt år sedan när han inte fick spela under Milos och tog en utlåning till Kalmar och sen allt som har hänt efter det, och nu är han liksom amen, poängkung, gör både 11 mål och 7 assist, är det det? 11 mål och 7 assist precis, som 21-åring i sin första riktiga hela säsong som ordinarie i ett Malmö FF. Det är så jävla imponerande. Och jag tycker dessutom att han kan bli, alltså han är inte färdig någonstans. Det finns ännu mer att ta av. Och det är häftigt att se att men det är häftigt att tänka på vad det kan sluta. Det är lite sjukt att han bara är 21 år gammal. Det känns som att han har varit med länge. För han var väl och lyftes upp i Thomassons, var det andra år? Det var det första år. Men han har varit med länge. Känns det som. Och ändå är han otroligt ung. Och har en lång, fin karriär framför sig. Så att, stort grattis till Sebastian och sju. Ja, verkligen välförtjänt.
Och det här visar ju egentligen på att för den här säsongen och det som har hänt under säsongen och även liksom det här, den här sagan om Sebastian Anasi, så visar det ju egentligen på att om du som lyssnar upplever liksom en motgång i detta nu. Om du upplever hinder som begränsar dig i din fulla potential, så kan du alltid komma ihåg att det är motgångarna, det är hindrena som lyfter dig. Det är de misslyckandena du har som leder till att du så småningom kommer bli den du är menad att bli. Det vill säga alldeles, alldeles perfekt.